Jag sa såhär, Tim, du ska bara tänka musik. Du ska inte behöva oroa dig för något annat. Din hjärna ska inte störas av liksom beslut som såhär, ah, när ska vi börja turnera? Hur mycket pengar ska vi ta för det där? Sen kommer jag lära dig DJ så vi kan börja DJ sen. Och så sköt jag allt annat. Du behöver inte tänka på något. Hans ambitionsnivå, det var såhär, jag vill lära mig DJ för mina kompisar och sen göra musik för dem. Liksom, det är det han ville när vi träffades. Och jag sa såhär, fan nej Tim, jag ska göra det till världens största artist. Inte världens största producent, inte världens största DJ. Jag ska göra Avicii till världens största artist. Det var ambitionen. Välkommen.
Tack.
Jag ska få Alex visa runt det bara innan.
Jag menar inte, det var schysst.
Nej.
Mina damer och herrar. Ni vet att jag älskar människor som har tagit sig igenom motgångar och gjort det till framgångar. Och idag ska jag få träffa en sån.
Det är screening roomet. Här har vi TV.
Här måste vi sätta på Lejonkungen.
Arash Purinuri, eller killen som är mer känd som Ash, Aviciis manager, gästar i Leos värld idag. Han har byggt saker och ting utifrån sina tankar och idéer och han har omvandlat sina motgångar till sina framgångar.
Fyra studios.
Ja.
Alla olika teman.
Så jag tycker ni ska luta er tillbaka och spetsa öronen för det här är en gäst värd att lyssna på. Men innan vi gör det så ska jag tacka våran sponsor Postkodlotteriet som hjälper oss att realisera den här podcasten. Och vi vill speciellt rikta ett tack till projektet Hela Sverige för mångfald och tolerans. Tack för att ni backar oss. Nu låt oss lyssna till Ash.
Så välkommen vännen.
Tack.
Hur känns det?
Tack för att du får vara med. Jag har hört mycket gott om din podcast.
Tack. Bra, då börjar vi klia varandra lite sådär fint.
Exakt.
Och kort sådär för någon person som kanske inte känner dig. Om du skulle beskriva dig själv. Liksom, vem är du? Vart kommer du ifrån?
Jag kommer från Iran. Men jag flyttade ifrån när jag var väldigt liten. Så jag minns knappt någonting därifrån. Jag har bott i Sverige hela mitt liv förutom lite äventyr utomlands under min uppväxt och lite i det vuxna livet.
Skattar du här också?
Absolut.
Ja, det är då Absolut. Vi ska ta av oss hatten. Alla, det är ingen snack om saker. Det är imponerande. Men kom du hit som flykting eller?
Nej, absolut inte. Vi flyttade till London först. Alltså för att vara från Iran. Det var många flyktingar från Iran som flydde runt samma tidsperiod. Men min familj i Iran hade det ganska gott ställt. Sen fick man börja från början när man kom hit kanske, men vi behövde i alla fall inte fly.
Nej.
Så det är bra.
Minns du omställningen eller?
Nej, jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer ihåg att alltså mitt tidigaste minne från Sverige, det är nog, jag har en flashback så här från flygplatsen, bara för att det var en så stor händelse att få åka flygplan överhuvudtaget och sen hamna i ett annat land med annat klimat liksom. Så jag minns det som en bild. Men that's it.
När är vi i tiden nu?
86.
86.
Jag kom till Stockholm.
Och vad är det för årgång på det?
Jag är född 81.
81. Ja, beklagar sorgen. Börjar gå åt fel håll nu, eller? Känns det så?
Jag vet inte. Jag har ingen åldersnoja än. Det kanske kommer.
Nice. Vart växte du upp i Sverige?
Lite överallt, hoppas jag. Först i Kista. Och sen flyttade vi till andra sidan stan. Flyttade vi till Skarpnäck. Och vi bodde i Kista ganska långt innan det blev känt som någon slags här segregerat invandrarförort. Men, och samma sak med Skarpnäck. Men, jag minns bara att för mig själv, jag ville sen jag var ganska liten bo in i stan. Och jag gick i skola in i stan från högstadiet. Så att, och sen var jag ganska mycket, liksom, gjorde ganska mycket utanför där jag bodde. Så jag åkte runt rätt mycket som barn. Liksom hade aktiviteter med simning och allting in i stan och grejer. Så det kändes som att jag vet att, alltså jag hade ju många vänner där jag bodde som gick i skola där jag bodde också. Och inte hade samma möjligheter att jobba med folk eller med klasskamrater som kanske hade lite större ambitioner. Eller, jag gick i engelska skolan. Det var min första skola in i stan. Då var ambitionsnivån ganska hög och folk var väldigt folk kom från olika bakgrund, skolan var ganska sträng och liksom sådär, så att Jag tror att det hjälpte mig ganska mycket med disciplinen, självdisciplinen. När det gäller både plugget och liksom det som har följt med efter i arbete. Och att man får möjlighet att utveckla och tillämpa sig själv. Medan folk som kanske gick där jag bodde lokalt liksom, i högstadiet och gymnasiet, de hade inte samma förutsättningar kanske. Det var lite stökigare.
Kände du det någon, lite utanför eller kände du som en
absolut
del av
gruppen? Absolut inte. Nej, alltså jag är omgicks med dem alltså, även när jag hade möjlighet. Jag var ju rätt mycket in i stan med mina klasskamrater och sådär, men sen hade jag kvar mina vänner lokalt. Och det jag försökte säga var att jag märkte en skillnad. De hade inte samma ambitioner nödvändigtvis, fast vi hade kommit från samma mellanstadie eller något sånt liksom. Och sen jag menar, det var lite stökigare för ett många.
Vad drömde du om när du var i den åldern?
Jag minns faktiskt inte, men alltså, jag vet inte, alla, jag har ju varit musikintresserad i hela mitt liv, så den, jag tror alla som är musikintresserade drömmer om en stor scen och man vill nå ut med sin musik och sådär. Akademiskt och karriärsmässigt så trodde jag att jag ville bli läkare liksom. Och
det låter som en klassisk så här, farsa, morsa, ja, du ska bli läkare, var det så?
Eller? Ja, absolut. Klassisk persisk grej dessutom.
Tandläkare kanske.
Exakt. Exakt. Alltså vi hade ju inte, vi var ju inte rika. Min familj var inte rik. Vi var inte fattiga heller, men vi liksom, min mamma fick ju kämpa. Hon var ensamstående med tre barn och det var ju inte lättast. Hon var ganska stolt igen på grund av persiska och ville inte acceptera bidrag och liksom sånt, så att hon kämpade rätt hårt och satte det i oss. Och jag var helt inne på linjen jag skulle bli läkare, så jag kämpade för det. Och driva upp mina betyg och allting. Och så kom jag in på Karolinska med att tacka nej. Och det var för att jag inte kände mig redo. Jag tänkte säga jag ska bli läkare, men jag var inte redo att hoppa på det direkt efter skolan. För jag kände så här, det är 5,5 års skola, så nu är det 1,5 år för att få AT-licens. Och då är det 7 år som blir liksom definierat av att jag hoppar på den här utbildningen nu. Och jag kände mig inte redo för att ta det steget. Jag ville bara känna lite på världen och mig själv. Och, lite så här. Och under det året som jag... Ja, jag tog ett sabbatsår kan man väl säga. Och under det året så insåg jag att det var inte det jag ville göra. Jag ville göra något annat. Det var inte min dröm. Det var någon annans. Det var inte min önskan att bli läkare och bara göra det. För det som är grejen. Går man 7 år i en utbildning, då sadlar du inte om att bli mäklare. Utan då, liksom, då är du ju läkare. Och det är... Det är ganska definierat så. Så det kändes väldigt så här...
Shit, vad stort steg och vilken stor insikt att kunna pausa.
Ja, för samtidigt, i och med att jag hade jobbat lite grann under tiden, så visste jag ju att det var mycket jag inte fick från skolan. Du kan inte... Det är så sjukt att förvänta dig efter gymnasiet till exempel, att du ska veta vad du vill göra med ditt liv. Du har liksom noll arbetslivserfarenhet på riktigt. Du har precis börjat bli vuxen... Egentligen inte, även om du är 18 och myndig, så är du egentligen inte vuxen. För att du har ju bara sett en ungdomsvärld egentligen. Och under det året så gjorde jag ganska mycket saker som egentligen vem som helst kan göra. Alltså jag jobbar i bar, jag jobbar med restaurang, jag jobbar inom hotellbranschen. Jag jobbar lite så olika, mycket serviceyrken av någon anledning. Och kom fram till att jag gillade att jobba med människor, det var det jag tyckte var kul. Samtidigt hade jag en massa idéer som jag ville förverkliga. Jag hade ingen aning vad entreprenör betydde och så här, men jag var väl en entreprenör och ur den synpunkten att man gör verklighet av idéer.
Det är ju en talang som någonstans är få förunnad, att kunna ta saker och ting från tanke till handling. Har du något exempel under det här året där du liksom fick någon idé eller någon uppenbarelse och du drev det liksom?
Ja, alltså jag var väldigt aktiv i skolan och var med i lite föreningar. Jag var med i idrottsföreningen rätt aktivt. Jag var ordförande för ett rugbylag som vi startade och lagkapten där ett tag. Och sen det var alltså bara genom all den erfarenheten samlat, så fick jag känslan av att jag kunde driva igenom saker själv. Jag behövde liksom inte förlita mig på någon annan eller behövde vara anställd för att skapa någonting, utan det gick att göra själv ganska mycket. Så första egentliga projektet jag hade, om jag minns rätt, skulle vara, jag blev inspirerad av hela den digitala utvecklingen och kände liksom att det fanns så mycket outforskat. Och sen så kom det här med illegal nedladdning, och som alla tyckte var självklart i min ålder i alla fall. Och det var så här, man kommer ihåg liksom nyhetsrubriken om att folk skulle bli stämda höger och vänster för att de laddade ner saker. Och så började man titta på det och forska lite i det och kolla lite så här, vad allting var. Och då märkte man att det finns en diskussion kring integritet som sätter ganska mycket liksom i vägen för att kunna komma åt folk. Och sen så var det liksom bara, i och med att det var så vidspritt liksom, det var, alla laddade ner olagligt. Det var ju så normalt i Sverige. Ingen hade någon moraliska problem med det. Och då kände man så här, okej, men hur många kan de sätta åt? Det är svårt att liksom stämma en miljon människor bara i Sverige. Och då började jag titta på det, och så tog jag ledning av någonting som heter Planka. Planka.nu. Jag vet inte om du minns det,
men nej,
det var ungefär samma grej. Det var så här, ungdomar plankar ju som fan. Det var så här vanligt, det var ännu fler som laddade ner. Men det fanns en liten fond så här, om du betalade medlemsavgift och då skapades en fond. Och när du plankade, då fick du betala en självrisk mot att boten blev betald i fonden. Och jag satte upp en likadan grej fast för nedladdning, som heter Tanka.nu. Och det var första projektet. Så att vi gjorde liksom en hel kampanj kring det och marknadsförde och allting och körde rätt hårt ett tag liksom. Men då det hade jag tillsammans med några vänner, och det funkar inte riktigt när man ska sära på affärer och vänskap. Alla klarar inte av det liksom. Och då det var ganska jobbigt. Men anledningen till att vi la ner det var för att sen kom de här domsluten, och då vägde integriteten liksom tyngre än möjligheten att stämma individer. Så att då fanns det liksom ingen anledning för oss att finnas på det sättet längre. Men det är en intressant tanke. Det var en ideell förening. Vi drev den helt utan vinstintresse och bara för att vara med i liksom den här ståndpunkten, för att man kunde liksom inte kämpa emot illegal nedladdning genom att stämma folk, utan du var tvungen att vara lite mer innovativ än så.
Mm. Innovation är ju ett trendigt begrepp. Alltså det är väl det sexigaste man kan vara idag. En innovativ entreprenör.
Ja.
Så grattis.
Jag vet inte, jag tycker disruptive är ett roligare ord.
Disruptive?
Ja.
Och varför?
För att det innebär att du ändrar någonting som går på rutin. Innovation kan ju bara göra saker lättare. Det behöver inte betyda att du ändrar någonting riktigt. Du kanske bara hjälper till att göra någonting möjligt. Men disruption är lite mer provokativt.
Du ler lite när du säger det.
Alltså det är lite det vi bygger på. Hela vår existens, allt vi har gjort liksom, det är känt för att vara väldigt disruptive. Vi är små och har ändrat en enorm industri.
Jag tänkte att vi ska få möjligheten att utveckla det ordentligt liksom, och lyssna till de idéerna. Men det jag försöker komma åt lite grann, det är just det här med att, alltså, som du säger, du växer upp, du är duktig i skolan, du har en vision av att bli läkare, sadlar om, tar ett sabbatsår, får en massa insikter. Testa någonting, det kanske inte går så där superbra, men du får ändå en blodtand. Och sen i den hungern och liksom med det här nya synfältet kanske som öppnas lite grann, vad ser du då? Vad händer i ditt liv?
Jag vet inte. Jag bara, alltså, det är en grej som hände under den här tiden, under det här året. Det var att jag på riktigt fick upp så här, jag fick upp ögonen för någonting som jag såg som en enorm möjlighet. Alltså det här var ju strax innan IT-boomen, så IT var ju så här hett begrepp, och jag kände att jag förstod ganska mycket, även om inte jag jobbade med det eller hade någon utbildning eller någon riktig erfarenhet, så hade jag ganska bra känn för vad liksom vad det fanns för möjligheter. Och satt och tänkte, jag var ju extremt musikintresserad, och 3G hade precis kommit, det var ett jättefenomen, alla det som var sjuk marknadsföring kring det, för att man är tvungen att, ja, man vet hur den världen funkar, så måste man pumpa ganska hårt när man lanserar för att få snurr på en sån investering. Och det syntes ju överallt. Och det roliga var för mig, jag förstod inte riktigt varför alla tryckte på möjligheten att streama tv i mobilen. För att det kändes så konstigt. Skulle du titta på en liten miniskärm med sämst upplösning och titta på tv, jag bara såg inte det liksom var något nytt. Jag fattar inte varför de marknadsförde det som så här, det var det som var det drivande för att skaffa 3G. Och så satt jag och tänkte så här, varför ingen som pratar musik? Alltså musik kräver ju inte lika mycket bandbredd som både ljud och bild.
Mm.
Men jag kände så här, fan, när ska det ta slut? För att jag hade ju följt med i den här snabba utvecklingen från kassettband till CD-spelare bärbara till minidisk. Och jag kände så här, fan, när ska det ta slut? Det måste ju vara när det blir så litet att man inte ens behöver någonting fysiskt. Ja, men det digitala driver ju på. Alltså MP3 driver på. Och börja tänka så här, shit, okej. Men kan man, om man kan streama musik i telefonen som man alltid har med sig, det måste ju någonstans vara det ultimata. Alltså vad är nästa steg? Det är typ att du har någon chip in i kroppen på något sätt. Alltså jag kunde inte se det. Jag bara, fan, det där måste ju vara det ultimata. Och då skrev jag ihop en affärsplan. 19 bas, hade ingen aning om någonting. Skrev ihop en affärsplan som jag trodde liksom var en affärsplan och liksom det var en liksom förklaring över hur man skulle tackla problemet och tekniskt sett och vad det skulle kräva och hur man potentiellt sett kunde lösa rättighetsbiten utan att kunna någon juridik uttaget egentligen. Jag hade bara kollat lite så här själv runt på nätet och forskat lite och bara skrev ihop det här, gick och pitchade med några bolag och sen blev den lång stora kort. Jag presenterade ett bolag som drog in massa människor och frågade ut mig om idén och sen så sa de helt plötsligt sista mötet när jag träffade dem, när jag trodde allt var klart och de skulle liksom sätta igång projektet med mig i ledning, liksom naiv som jag var, 19 år. Då säger de så här, men vi har redan på med det här. Och jag bara, nej, det gör ni inte. Ni satt ju och frågade med era tekniker, så att ni frågade mig om hur jag skulle lösa problemet. Och satt en advokat med på det här mötet. De bara, nej, men vi har redan på med det här, tyvärr. Det finns inget att diskutera längre. Och då blev jag helt förkrossad. Så här, jag kände så här, fan, alltså jag blev så här sjukt deprimerad på kort tid och bara, fan, det här...
Släpp ut, jag känner det. Finns något ord du...
Nej, men jag har gått igenom det här för länge sedan. Det är inget som sitter kvar i frustration, utan det är bara en intressant historia.
Absolut.
Som är en del av vad jag är. Men jag minns att jag satt och tänkte på det här. Satt och liksom... gräma mig över att jag skötte dåligt och liksom inte hade koll och var alldeles för naiv och tyckte jag var dum i huvudet som hade gått och så här pitchat en idé utan att ha någon säkerhet för att det var min och liksom och så här gick loss efteråt och bara tog reda på så här, vad kan jag göra för att stoppa dem, och då visade det sig som en idé är ingenting, det är inte värt någonting. En idé finns det miljontals av, värdet ligger i utförandet. Så att när du går och pratar om en idé, då är den öppen för vem som helst egentligen att utföra. Och det är de som kommer äga den. Du som idéspruta kan inte förvänta dig något värde i det egentligen. Men framförallt så kände jag så här, fan att jag inte kan någon juridik. Fan att jag inte visste hur lagen fungerar. Att jag inte visste hur man skyddar en idé. Att jag inte visste hur världen fungerar på riktigt. Och det gav mig insikten att jag ska fan inte bli läkare. Jag har inte sett världen, jag vet ingenting. Så att då bestämde mig, så jag kommer inte bli läkare. Det är inte vad jag ska vara, det är inte vad jag ska bli. Jag vet inte vad jag ska bli. Och då valde jag så här, okej, jag måste plugga juridik. Jag måste förstå. Inte för att bli jurist. Jag ville aldrig bli jurist. Jag ville bara ha den utbildningen, för jag tyckte den var så grundläggande i samhället. Och speciellt om man var som jag. Jag var ju liksom, jag var en entreprenör utan att jag visste det, men jag var aktiv med egna idéer. Jag ville skapa saker. Jag var ju alltså intresserad av affärer och allt sånt där och bara kände så här, hur kan det här inte ingå i grundutbildningen? Man måste ju få lära sig någonting. Men man har ingen juridik i grundutbildning överhuvudtaget. Du har konst, du har gympan, du har ingen juridik. Alltså, det känns så konstigt.
Med tanke på att det är ramverket för det mesta också.
Exakt, nej, men inte bara det. Du förväntas kunna det som medborgare.
Det är skyldighet att kunna lagen.
Exakt. Och hur fan ska du veta det om du aldrig får ta det? Du får ta det av historier, du får ta det av massa saker som du inte säkert kommer använda. Men juridik är någonting du förväntas kunna. Och du har ingen del av utbildningen som lär ut något.
Satt du in på juristlinjen då?
Ja, då sökte jag på något som heter JÖKen, översiktskursen. Men samtidigt, översiktskursen var liksom inte speciellt, den gav ingenting. Den bara gjorde att jag blev intresserad. Och då kände jag så här, fan, jag ska söka hela justinien, jag ska gå hela justinien och verkligen så lära mig ordentligt hur det här funkar, för jag tyckte det var sjukt intressant. Och på översiktskursen fick man inte liksom komma in på något område riktigt. Du fick bara en överblick över vad juridik är och liksom lite hur det funkar. Ja.
Och här någonstans i livet då, när du 19 rullar vidare, hittar in på juridiken, parallellt med det ligger fortfarande musiken närmast hjärtat, eller?
Absolut, det är där allt kommer ifrån. Alltså jag hade ju aldrig...
Skapade du själv musik också, eller hur?
Alltså när jag var yngre höll jag på med lite hobby, på hobbynivå, bara liksom spela band och skrev låtar och grejer, men vi var aldrig seriösa, för det var liksom... Jag var ganska pragmatisk. Jag visste att jag inte kunde släppa det akademiska. Jag ville ha det i grund liksom, i ryggen, och bara liksom känna att jag hade en konkret och liksom stabil bas att falla tillbaka på. Sen skulle jag kunna börja drömma liksom. Och det hade jag ju när mina betyg var ju satta. Jag skulle kunna söka till vilken utbildning som helst i princip. Jag kände mig ganska trygg där. Och det var därför jag kämpade så hårt. För att jag kom till den insikten ganska tidigt. Och sen juridiken. När jag pluggar juridik, som sagt, jag vill ju aldrig bli jurist som sagt. Jag vill ju bara ha en utbildning som dels gav mig insikt i hur världen funkar lite grann, hur Sverige funkar. Men även, jag valde det även för att det var så brett. Om du är jurist kan du egentligen jobba med lite vad som helst. Med det i grunden. Du har en akademisk utbildning som är ganska bred och ganska respekterad ändå. Så att jag skulle kunna söka som mäklare. Alltså, förstår du? Det är inte så konstigt att en jurist blir mäklare. Som om en läkare skulle bli mäklare. Det är lite konstigt. Och kanske lite längre ifrån. Men det var den anledningen som jag kände mig rätt trygg med att gå hela den utbildningen och verkligen satsa på det. Även om inte jag läste inte en enda bok. Jag
tog examen då?
Ja, jag gick knappt någon till några föreläsningar. Jag läste knappt några böcker. Jag gjorde det lite så här på sidan av, för jag jobbade aktivt samtidigt med andra grejer liksom. Men jag gjorde det som jag kände behövdes för att förstå inför varje liksom kurs.
Så nu låt oss gå in lite. Nu börjar det sticka lite grann här. Men jag vet att det inte var lätt för dig, för jag vet att du hade många idéer och tankar där liksom parallellt med dina studier, men fick inte alltid medhåll. Jag vet att du hade ett par artister som du tog hit som smällde fel och inte gav så mycket klirr i kassan direkt. Kan du berätta lite om det motståndet eller alltså utmaningarna?
Alltså det var ju mer hobby. Jag höll på med events och promota och grejer liksom, bara för att jag själv brann för musiken och tyckte det var kul. Men vi hade lite event som inte gick så bra. Jag hade lite grejer i Norge som gick åt helvete för att man jobbar med fel människor och fick fel. Alltså, i grund och botten, allt det där har ju att göra med att jag inte hade kontroll själv över projekten. Att jag förlitar mig lite mycket för mycket på andra och så här. Och det färger mig också. Alltså, precis som det första projektet färger mig, att jag inte hade koll på juridiken och att jag började plugga juridik. På samma sätt så kände jag så här, fan, är inte jag kontroll, då är inte jag garanterad någonting. Jag förlitar mig på andra, så är det liksom, det är en jätterisk. Och det gjorde att när jag började jobba med team så var jag så här, jag måste vara med och ha kontroll över det vi gör. Så jag måste ha kontroll över profilen, jag måste ha kontroll över låtarna, musiken, vet, allt vi gör måste jag vara med i. Annars kan inte jag garantera att det är rätt och att det funkar.
Här någonstans då, hur hittade du och Tim varandra?
Jag höll på med en klubb som jag hade. Alltså, jag vet inte var jag ska akkreditera det någonstans. Men jag är väldigt värdedriven i allt jag gör. Jag tror att jag har väldigt mycket med min svenska uppfostran att göra. Var uppväxt här och liksom på ett väldigt svenskt sätt. Som har fått med sig de värdena, att man ska hjälpa folk om man kan. Liksom, det finns ju socialistiska rötter i svensk kultur, vare sig man förnekar eller inte, så, som är lite så här att all din gemenskap, man ska hjälpa
Solidariskt.
Ja, men exakt. Det ligger liksom djupt rotat och man känner av det när man blir uppväxt här. Och det gjorde att när jag upptäckte musiken och jag började jobba med den här musiken, liksom housen, jag upptäckte den på ett jävligt så här naturligt sätt. Jag var på ett ställe där jag egentligen inte hade några förväntningar. Kom in och bara blev helt tagen av energin och att det var så positivt och det, alla var där för musiken. Det var inte någon som var där för att visa upp sig liksom, som man har varit van vid när man går ut så här. Folk är där för antingen liksom, ja, träffa någon eller för att man vill visa upp sig på annat sätt. Det var mitt intryck lite grann. Så man gjorde i ordning sig och liksom, det handlade inte riktigt om musiken, utan det var mer så här stället och vilka som var där och det, så här. Men den här musiken handlar bara om, den här musiken, de som gick på de här festerna handlar bara om kärlek till musiken och att alla var där av samma anledning, och där kom gemenskapen på något sätt.
Minns du vilken klubb eller?
Ja, det var Berns. Det var ett event som heter Scandinavian Music Conference som hade den inriktningen. Även fast det var alla genrer så var det som var festen. Det var liksom housemusik. Jag kommer till och med ihåg låten som fick mig att bara, du vet, öppna ögonen. Det var Axwell's Feel the Vibe. När jag hörde den första gången, jag blev bara så, shit, vad fan är det här? Det här, jag har aldrig hört det här i det här kontextet. Jag hade hört housemusik, men aldrig i rätt kontext. Det var så här, någon spelade en låt här och jag bara, ja, okej, ja, det är en låt liksom. Jag fattade inte. Men om man var där på det här stället och bara hörde den här musiken i liksom sambandet, människorna, festen, energin och att alla var där just för musik. Det blev en typ en religiös upplevelse, fast jag inte är religiös. Men det var det som gjorde att jag fick upp ögonen för det. Och kände såhär, shit, jag måste visa alla vad det här handlar om. Det var det jag kände. Och det var det som gjorde att jag började promota klubbar med housemusik. Det var början till allting egentligen.
Kände du då att det här är vad jag ska pyssla med liksom, den dagen på band?
Nej, jag kände mer så här, fan, jag måste visa alla jag känner. Jag måste visa det här för alla jag känner. Jag ville dela med mig av det. Och i och med att det var ingen stor scen här hemma. Scandinavian Music Conference, anledningen till att det var stort var för att det lockade liksom folk lite överallt ifrån. Det var lite större ur marknadsföringssynpunkt och liksom, och sen var det på ett centralt ställe och det lockade liksom en större marknadsgrupp liksom, men säger en bara lokalt i Stockholm. Så det fanns inte så många sådana fester som hände liksom. F12-gruppen som de heter nu, de hade någonting på Grodan Grev Ture och det är så här 100 pers typ, så det är fullt alltså. Det fanns ingen riktig plats för det, och det var ju den klubben dessutom inte, alltså de hade inga stora namn, utan de hade mer så här en veckogrej som de körde. Men jag tyckte bara så här, fan, jag måste göra det här lite större. Och började så här, sätta mig in i musiken, lära mig allt om den.
Hur lärde du dig? Googla runt, internet?
Ja, mycket internet. Mycket lyssna på låtar och bara alltså, jag ville också, jag tyckte jag kunde avgöra lite grann så här, vad som var bra på något konstigt sätt. Jag kände mig så här, säker på att jag visste vad som var bra, alltså jag kunde avgöra vad som var bra och dåligt, att jag hade den smaken. Det är också så här en övertygelse bara, men det fanns inga garantier
för
det.
Jag fist på den alltså.
Ja, men jag satt och bara lyssnade så här och tyckte så här, fan, de här är bra, de här är inte bra. Det här är riktigt, det här är musik som talar till själen. Det här är inte så här riktigt samma och så där. Och det var en inkörsport för mig till liksom hela housen, vilket den innehåller en massa subgenrer, men jag satte igång en klubb med några kompisar, drev det jävligt hårt, flyttade till Café Opera för att det gav oss en liksom mer kommersiell plattform. Det var på söndagar och det var liksom, det är svårt att dra dit folk. Liksom söndagar var ganska döda när vi började. Men vi drog upp den scenen ganska väl, tyckte vi. Vi hade liksom topp 100 DJs varje vecka som vi investerade själva i. Våran kväll kostade till och med 40 spänn mer än deras vanliga kvällar på helgerna. Så att det var en utmaning som fan att få verkligen så här, få snurr på det där. 60 spänn mer till och med. Det kostade 100 vanligt och sen tog vi 160. Men det var skitkul. Problemet var bara att när vi hade gjort det här under ett halvår, då började den här scenen verkligen komma igång. Och några klubbar körde samma lineup som vi hade haft, började de boka på fredag lördagar. Så när vi hade byggt upp en scen för våra söndagar, helt plötsligt, som söndag var svårt att få ut folk då, helt plötsligt så bara kom andra klubbar körde fredag lördag, som var mycket bättre dagar för de flesta att gå ut på. Med samma lineup, då blev det så här, shit, nu delar vi målgruppen igen. Det var så här, fan, allt vi har byggt upp var så här, nu börjar vi om från början. Så jag orkade inte fortsätta med det. Det var liksom, man kämpar ganska hårt, tjänar inga pengar och liksom. Men alltså, det värdedriven fortfarande där. Jag ville ha en större plattform. Oavsett, jag höll koll på massa bloggar, ville inte jobba med klubb längre, men jag vill inte släppa musiken. Så jag höll koll på det, så såg jag någon snubbe som hette Avicii så här. Gjorde ett par, alltså, hittade ett par låtar av honom. Tyckte det var intressant, för det var ingen som hypade det speciellt. Det var ingen som skrev så här, wow, här är nytt, bla bla bla, utan det var bara så här, här är en ny låt om en kille som heter Avicii, nästa post var någon annan, det så här. Och jag bara, fan, det här var riktigt, det här, fan, det finns något här, det är ingen som hypar honom, konstigt så här. Började så här kolla, forska lite vem det var. Hitta någon på Facebook som sa så här, men det här är snubben, liksom, prata med honom. Och kontakta honom och fråga om vi skulle bara ta ett möte så här förutsättningslöst liksom. Och han bara, ah, jag pratade med en kille som heter Feelgood och jag råkade möta med honom. Jag bara, ah, fine, det är lugnt, inga problem. Träffades i stan, skulle ta en fika liksom.
När är vi i tiden nu?
2008. Och han visste ju vad jag hade gjort. Han kände, alla som lyssnar på House känner till mitt koncept Dirty Disco liksom. Det var ganska ambitiöst för att ha på den tiden. Och då pratade vi bara helt så här, utan någon agenda liksom. Jag sa, jag kanske kan hjälpa dig med något liksom. Egentligen vill jag hela tiden jag har min klubb, jag tänkte så här, fan, jag skulle vilja producera själv. Jag hade ju inte tid att lära mig något program. Det var ju omöjligt att ta sig den tiden. Jag var ju tvungen att betala hyran och liksom allt det där. Och jag kände bara, fan, tänk om jag kunde hitta någon och bara få ut mina idéer kring. Och så samtidigt hade jag sett massa DJs komma till min klubb. De producerar liksom en viss housemusik som var skit liksom lätt att ta åt sig, men när de spelar på min klubb, då spelar jag så skitsvår house. Jag bara, fan, folk fattar ju inte. Det får komma dit för att de har hört de här låtarna. Du kan inte spela någonting helt annat. Hur driver du din karriär egentligen? Hur tänker du? Du förstår, lite de tankarna hade jag om alla som kom igenom. Jag tyckte så här, fan, de borde göra så här. Det hade ju varit mycket större än vad de gör nu. Alltså, förstår du? Man har massa tankar kring deras varumärken egentligen och hur de drev sin karriär. Och när jag träffade Tim så sa jag, jag kanske kan hjälpa dig på något sätt. Fan, kan inte vi göra en remix ihop eller någonting? Jag vill få utlopp för mina idéer också, produktionsmässigt. Och då var bara så, ja, men det är klart, så här, kul, så här, roligt att bara testa något annat. Så skaffade en remix till oss, vi gjorde den, det är skitbra, liksom, kändes bra, vi proddade den ihop, började promota den lite grann, så här, ja, hände lite grejer. Så fick vi en till remix, gjorde den ihop, ännu mer liksom seriöst. Bara,
vilka var det då? Vilka?
Första remixen, Francesco Diaz, vad heter den? When I'm Thinking of You heter den. Och andra låten var Roger Sanchez, Bang That Box. Roger Sanchez var en legend.
Oh,
så det var så här, värsta chansen. Vi bara, nu måste vi verkligen så här, leverera på den här låten. Satt och så här, hade hur många vänner som helst. Satt hemma hos honom. Han skickade fram och tillbaka. Vi bråkade massa om så här, hur det skulle låta och allting. Till slut var vi klara. Vi skickade den till honom. Han älskade den. Han började spela den ute. Vi bara, wow, fan, han spelar vår version. Och så här, alltså helt så här, det var en helt ny värld för oss. Och bara, shit. Började jobba den så på social media. Byggde upp sjukt mycket kring varumärket under tiden. Och bara kämpa stenhårt för oss här.
Men hade du klart för det redan? Visionärt.
Nej, men först var det bara så här, vi lekte ju bara. Och sen tog jag grejerna och bara pushade det. Men sen såg jag att allt som jag gjorde gav gensvar. Det var helt rätt feedback. Det växte hela tiden. Helt rätt riktning. Alltså, mer och mer hype. Vi kunde bygga på det. Jag bara, shit, fan, det här kanske kan bli någonting. Då satt jag och pratade med Tim och bara, fan, vi kanske ska göra så att jag sköter allt det här och alltså, ta åt mig allt det, men gör alla de här bitarna som en manager. Fast egentligen var det långt bortom med det ansvaret jag tog. Liksom. Det var ju så här, det var inte bara sitta och ta direktion från artisten, utan jag var med och skapade allting.
Det är mer exekutiv.
Ja, men alltså, liksom, det var mer som ett partnerskap. Jag stod ju för allt kring varumärket och verkligen så här, jobbade allt utom musik. Jag sa så här, Tim, du ska bara tänka musik. Du ska inte behöva oroa dig för något annat. Du ska inte, din hjärna ska inte störas av liksom beslut som så här, när ska vi börja turnera? Hur mycket pengar ska vi ta för det där? Förstår du? Bara jobbiga saker som jag vet. Om du står och ska skapa någonting, jag hade ju varit musiker själv, om du ska tänka en massa andra grejer, det blockar din kreativitet. Om du stressar över andra saker. Så jag bara, Tim, du ska vara i studion, jag kommer hjälpa dig där du behöver och vara med i liksom hela den processen. Sen kommer jag lära dig DJ, så vi kan börja DJ sen ordentligt när det är dags. Och så sköter jag allt annat, du behöver inte tänka på något. Och det var upplägget. Och då sa jag bara, fan, vi kör liksom. Jag hittade ett kontrakt på nätet, så standard, jag bara, det här är ett standardkontrakt. Skriv på det. Skriv på det. Jag ber om lite mer för att jag hade ingen aning. Men jag är ju jurist, jag kunde ju läsa liksom vad det innebar. Det såg helt vanligt ut. Jag vill inte att det ska vara någonting ovanligt heller i liksom villkoren, standard. Förutom liksom vad våran split skulle vara. Jag sa att jag vill ha lite mer än vanligt för att jag gör mycket mer. Jag är ett partner i det här projektet. Och jag bara, om ett halvår, om du är missnöjd så kan jag ju förhandla om. Så att det var helt öppet liksom. Och vi bara körde på. Och jag sa så här till honom. Jag bara, jag vill göra dig till... Inte hans ambitionsnivå. Det var så här, jag vill lära mig att spela... Jag vill lära mig DJ för mina kompisar och sen göra musik för dem. Liksom, det är det han ville när vi träffades. Och jag sa så här, fan nej Tim. Jag ska göra dig till världens största artist. Inte världens största producent, inte världens största DJ. Jag ska göra Avicii till världens största artist. Det var ambitionen.
Här, precis i det här läget, känns det som om de jag har talat med anser att du hade en jävligt tydlig målbild med Avicii.
Mm. För att i och med att vi hade jobbat som vi hade gjort så hade jag kontroll. Jag hade kontroll över produktionerna för att jag var exekutiv producent. Jag var ju med och beslöt så här, det här är det som är klart. Nu är den här låten klar. Tim kunde inte släppa något själv utanför min kontroll. Det var alltid så här, vi pratade med varandra om allting. Det var så här ska den låta, det här är slutprodukten. Är ni inte färdig än, då fortsätter vi jobba på den tills den är klar. Och sen tog jag vidare från och gjorde allt. Det var så här, det var det som gjorde att jag visste så här, det här kommer bara hänga på mig. Tim kommer sköta det han ska, resten kommer bara hänga på mig. Och så länge jag gör mitt, då kommer jag kunna se till att han blir så stor som möjligt. Alltså, jag tänkte så här, fan, alltså, det var inte som att jag tänkte så här, det är garanterat att han blir världens största artist, men det var min mål, det var mitt mål. Och har man ett sånt mål, då spelar ingen roll hur långt vi än kommer, även om vi inte når hela vägen, så kommer det alltid vara så långt vi skulle kunna nå, för målbilden är så långt liksom, så högt upp, så att det är liksom det ultimata. Visionen finns där.
Visionen finns.
Jag var extremt övertygad om min egen leverans. Det var mest det. Jag kände att jag hade koll på scenen. Jag förstod den. Jag förstod fansen. Och för att jag hade varit promoter så förstod jag också vad som gjorde att folk kunde ta sig till det här. Liksom. Och där satte vi soundet. Vi satte soundet där vi visste att det, folk kommer, även om inte de gillar house, så kommer de gilla det här. Det var det som var grunden till hela Avicii-varumärket. Det var lätt tillgängligt, men det var ändå äkta house.
Du öppnade den. Alltså det är vad jag tycker man kan se så här i efterhand. Du öppnade en dörr till, jag vet inte vad, men och byggde en väg efter det. Och det är jag fascinerad över.
Det kan man säga.
Och det kan man ju verkligen säga. Och här började jag väl ta fart på riktigt. Hur förhöll det dig till de här framgångarna?
Det tog inte fart så där. Det var ju bara så här, det hände grejer hela tiden. Vi såg till att det liksom så här, jag jobbade dygnet.
Men med dina mått mätt, med tanke på allt innan, så måste det väl då känns lite nu så här. Vad kände du?
Jag vet inte, för jag hade massa andra. Jag hade ju haft andra idéer som jag drev och så här, som det hände grejer med och liksom jag hade ju fortfarande ambitioner att liksom driva på de grejerna också, om det inte hade skitit sig med dem. Men
hade du fortfarande liksom flera bollar i luften nu?
Jag hade en annan grej jag hade satsat på. Det var en backup-tjänst för telefonen. Det är ju innan smartphones fanns.
Det är helt otroligt, va?
Ja, men det var innan smartphones fanns. Då fanns det liksom, jag hade tagit bort min mobil. Jag hade hållit på med det här kanske två, tre år innan jag träffade Tim. Men jag har på mig en backup-tjänst som oavsett telefonmodell, innan smartphones fanns. Det fanns inga smartphones överhuvudtaget. du kunde backa upp din telefon utan att sitta vid en dator, oavsett vilken mobiltelefon du hade. Det fanns en standard som ingen utnyttjade, som jag kommersialiserade. Men problemet var där, det var det som var grejen. Jag hade redan hamnat i clinch med det här bolaget som jag hade fått med mig Metro internationellt på det här projektet. Jag hade fått med MTV Networks när de gick digitalt. Alltså, det fanns hur mycket som helst runt, men produkten fanns inte där. Och gissa varför? Jag kunde inte programmera, så jag hade ingen kontroll. Så jag var beroende av de här idioterna, tycker jag nu. Men det var ett bolag som utvecklade det här åt mig, som inte levererade. Och jag kom till de här mötena och det funkade inte. Och det var så pinsamt. Och jag ringde dem och jag bara, vad fan funkar det inte för? De bara, jo det funkar visst. Jag bara, nej, jag sitter på det här mötet, det funkar inte. Och jag har betalt dem hur mycket pengar som helst. För mig då liksom. Och de bara, jo det funkar visst. Och massa problem fram och tillbaka. Till slut drog sig Metro ur. De hade kört annonser i tidningen redan. Det för min tjänst. De drog sig ur, de bara, tyvärr vi kan inte, alltså det funkar inte, vi kan inte hjälpa dig liksom.
Alltså vad känner du när du möter sånt där? Hur blir du? Alltså jag blir så imponerad. Hur tar du det?
Men det sporrar ju mig. Men det är för att, alltså hade det varit mitt egna fel, om jag hade gjort någonting, då hade jag känt kanske inte samma, det så här, det, jag vet inte vad jag ska kalla det, men någon form av så här ge igen, fast inte på dem, utan bara ge igen generellt. Jag måste komma tillbaka. Men samtidigt hade det varit mitt fel, då hade jag tagit lärdom av det och sen sett till att interpretera det. Jag hade ju, det är det som är grejen. Allting i hela livet färgar ju en på olika sätt. Man läser olika saker och frågan är liksom om du ger upp eller om du fortsätter jobba och verkligen så här, tänker så här, men jag ska inte göra om det där. Och liksom tweaka så att det blir rätt nästa gång. Men det är samtidigt, det gav ju mig en chans att fokusera mig på Tim. Alltså på hans karriär, för att det gick ju framåt. Men samtidigt, alltså folk ifrågasatte ju det i min värld. Det var ju så här, folk bara, varför satsar du på det där? Och fan, det där var inget speciellt. Och liksom så här, det var ju den, lite det. Så jag fick säga, fan ni vet inte, jag kommer lyckas med det här. Det kommer bli någonting, ni fattar inte. Typ. Jag hade sån stark övertygelse i allting. Liksom, i soundet, att det var rätt. Och att liksom, att varumärket positionerades rätt, att vi liksom pratade rätt med fansen, tänkte rätt, allt det där. Jag var helt övertygad om det var helt rätt recept. Och det var därför jag kunde säga så här, jag ska göra det till världens största artist. Jag såg det verkligen liksom, jag såg möjligheten, för elektronisk musik var inte stort. Jag såg det bubbla. Det var inte kommersiellt än. Men jag såg det bubbla och jag kände så här, när det blir kommersiellt, då ska vi leda det här. Det är det som är tanken. Vi ska leda hela den här utvecklingen kommersiellt. Men vi ska använda det som inkörsport för allt. Vet, om alla blir stora. Om Luciano som spelar liksom den här musiken som är liksom en loop på 4 minuter. Whatever. Alltså, om han blir stor, då hjälper det oss. Om vi blir stora, då hjälper det honom. Det var hela vår agenda. Det var hela syftet med att vi satte musiken där vi satte den och satsade på varumärket så som vi gjorde. Och fortfarande idag. Det är en jävligt fin balansgång att gå där mellan sellout och kredit. Och det är många som är snabba och bara fan sellout. Men alltså, kolla bara på hur Levels, som är en av våra största låtar, som var min stolpe ur musik alltså release hänseende. Det gick liksom från att vara en underground-låt egentligen. Så här, en låt som vi spelade på våra fester. På våra gigs. Sen spelades den i en radioshow. Folk plockade upp den och bara, shit, vad är det här för låt? Liksom, uppskattad på våra shower. Till att folk bara, fan, vilken bra låt när den började sprida sig. Sen bara, fan, det här är ju riktigt grym låt. Shit, det är månadens låt. Shit, det är sommarens låt. Det är sommarens house-låt. Liksom. Till att det blev så här, årets house-låt. Till att fan vad grym Avicii är, han är så jävla fet, han har gjort den här låten, den är så grym, det är årets jävla låt, det är housens låt, det är housens representant. Till att bara, fan nu är jag lite trött med den låten, shit, alltså nu är jag lite trött på Avicii, fan Avicii är en jävla sellout. Man bara, fan låten är exakt samma, det är den vi gjorde, alltså dag ett tills att det är en grej om hela, det är samma låt. Och folk kallar det en sellout, det är så här, du tappar greppet, det är så lätt att hamna i det där. Jag tror att, du vet, en av utmaningarna vi hade ganska tidigt i och med att vi hade så snabb tillväxt var att Tim tog åt som fan när de kritiserade. Och jag bara, varför tar du det personligt? Ingen av dem känner dig. Alltså det är ingen som, de som skriver saker, de som skriver negativa kommentarer, haters kallar man dem liksom. De är bara avundsjuka. Alltså det är för att de vill ha uppmärksamhet. Det är inget personligt mot dig. De känner inte dig. De vet ingenting. De sitter och skriver på nätet bakom datorn. Alltså det betyder ingenting. Mm. Och det var en utmaning som jag hade för att, alltså, till min person. Man får aldrig glömma det. Det har aldrig varit så här lätt som nu med social media och allting och nå artister på ett eller annat sätt. Liksom, förut har det ju varit lite mer så här skyddat av att, vet, alla kan inte nå ut med sin röst riktigt och liksom, det syns inte så ofta, men i mer social media, alla har en röst, alla kan nå ut, alla är en egen mediekanal.
Ja.
Och sen när du lägger ut liksom en fansida som är öppen, då är det ännu lättare att nå artisten. MySpace var ju liksom det som startade hela den rörelsen. Och det var skitsvårt att få Tim att liksom tänka bort allt det där. Men sen började jag visa honom, för jag kontaktade många av människorna själv på fansidan. Och bara skrev såhär, vad är problemet? Varför är du arg? Eller varför stör du på det här? Varför skriver du på det här sättet? Då alla, varenda en, skrev tillbaka, åh, oh shit, fan jag trodde inte du skulle svara. Fan, nej, jag menade inte så. Så det var ju bara så här, jag missförstod eller whatever, och det, fan vad schyssta ni är, och det så här, ja, men jag älskar fortfarande musiken, jag älskar det, och jag visade till dem, jag bara, kolla, så här enkelt, de vill ha uppmärksamhet.
Avslutningsvis, om man ska ta och tänka lite på de här framgångarna och allt som har hänt, Levels kommer, den sticker iväg, sen så då kan man väl säga att det på riktigt börjar.
Ja, fast det var fortfarande så här, det, jag kommer ihåg, vi pratade med Universal om vår deal, och de sitter och säger så här, ja, men du vet, om vi gör den här dealen på den här nivån, ja, men då måste du få till 5 levels. Jag bara, va? Jag bara, vadå levels? Jag bara, levels var ingenting. Alltså, förstår du, den inställningen. Jag bara, levels, vadå, det var inte det sista vi gjorde som var stort. Jag bara, det är ingenting mot vad vi kommer göra nästa gång. Och det var den inställningen, alltså, han kan inte göra, fråga Per Sundin på Universal, han kan inte göra att jag sa så här. Han bara, det där förskottet du vill ha nu, det är som 5 levels. Jag bara, med ditt album, alltså, det levels var ingenting. Och vi slog det med första låten. Alltså, förstår du?
Det är så fucking sjukt, man.
Den var 4 gånger levels, första låten från albumet.
Wake Me Up.
Ja.
Ja, den har man ju hört.
Exakt. Jag
älskar den fortfarande lika mycket.
Eller hur?
Ja, den är fet, man. Riktigt, riktigt fet.
Jag tror det finns...
det är en klassiker. Det är en legend, man.
Det är roligt, den har fått... Det är den låten som har spelats mest i USA på radio hela det året. Den låten.
Hatten av. Men det är en fet jävla låt också.
Absolut.
Det är liksom ingen snack. Och nu så vill jag någonstans landa i det här som vi nämnde till en början. Be a disruptive innovator. Och jag tycker det var ett jävligt intressant uttryck, och det är väl det som skiljer agnarna från vetet lite, när man inte bara kommer på en, utan när man skakar om. Och bro, om det är något du har gjort, är det skakat om. Så skulle du vilja, vad innebär det då, vad det liksom, och varför är det så jävla viktigt?
Jag tror att det har någonstans med, alltså man kan inte, när man gör något sånt så måste det vara något slags värde i grunden. Du måste ha övertygelse om att vilja ändra någonting. Och i musikbranschen finns det så mycket att ändra som är fel. Det är så mycket så här, alltså, allt ifrån hur ett skivkontrakt per standard ser ut fortfarande idag, trots att det har hänt så mycket liksom, om du tittar på utvecklingen mot konsumenter, så ser många skivkontrakt likadana ut. Alltså, det är en grej vi har varit med och ändrat och haft en del i. Men sen finns det...
Är du rädd för att misslyckas?
Nej, hade jag varit rädd för att misslyckas, då hade jag inte gjort fan en tiondel av vad jag har gjort. Alltså, man kan inte gå in med det tänket, då har ju redan misslyckats egentligen.
Nu sitter du här 30, 81, 2004, 3 år
32, ja, 33 år, ja.
Strax, eller?
Ja, snart
33-ish. Slutet på början. Som en sista bossen lite, måste jag säga. Jag tycker jag blir väldigt glad och stolt. Och om du får drömma nu, vad drömmer du om nu?
Alltså, jag vet inte. Jag drömmer om att lyckas med med det vi har framför oss nu. Och det är ju sätta liksom, alltså jag vill skapa en brygga internationellt. Liksom från Sverige. Jag vill vara bryggan som tar Sverige ordentligt internationellt inom musik och tech i alla fall till att börja med, men för jag är helt övertygad om att det ligger i tiden. Så att, alltså, jag vet inte, det är det jag drömmer om. Jag vet inte vad, alltså, karriärsmässigt. Sen har jag ju barn såklart, så man drömmer om mycket för dem. Men jag vet inte om man ska kalla det en dröm ens, för det går att göra. Det är inget snack om saken. Det är bara att man ska ge sig fan på att lyckas.
Så sant som det är sagt. Mina damer och herrar, Mr. Ash har sagt sitt. Tack ska ni ha. Vi hörs om en vecka. Ha en trevlig dag, natt, kväll, morgon, vart ni än befinner er i livet. Och glöm inte, ge inte upp och tro på er själva. Tusen tack Ash för att du har tagit dig tid.
Tack för det, Janne.
Tack.